Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg. Vi kommer idag att få lyssna till femte delen i predikoserien Förvandlade liv och samhällen, en resa genom apostlagärningarna. Johannes Magnusson kommer tala om det växande hotet. Så här säger Johannes inför prediken. Motstånd och svårigheter kan slå åt två håll. Antingen bryter det ner och man förlorar det man har, eller så förenar det och gör en starkare. För de första kristna som vi läser om i apostlagärningarna verkade vara det senare. Man ska vara försiktig med att romantisera motstånd och förföljelse. Men när saker ställs på sin spets så visar sig vad som verkligen håller. För de första kristna var det tre saker. De mötte motstånd för att de gjorde det goda. De ville följa Gud mer än människor. Och de blev fyllda av den helige ande. Ämnet grundar sig i Apostlagärningarna, kapitel 4, vers 1-31, kapitel 5, vers 17-42, samt kapitel 7, vers 1-60.
Jag ska börja med en liten ursäkt. Det kommer att vara två pastorshistorier i den här predikan. Jag är lite ledsen för det. Jag förstår att det är mycket. För er som brukar höra mig ibland, det brukar inte vara så. Det är sällan jag berättar om andra pastorer och så. Idag blir det två. Men det, jag bara, nu har jag sagt det innan. Slappna av. Pastorer är också människor. Jag tror vi kan lära något av dem. Vi befinner oss mitt i den här, eller i början av den här serien. I apostlärningarna, en resa genom apostlärningarna, förvandlade liv och samhällen. Och fram till nu i apostlärningarna så har det liksom varit lite av en framgångssaga, kan man säga. Lärjungarna blev fyllda av den heliga ande i kapitel 2. Plötsligt börjar de tala, människor kommer till tro, först 3000. Nu hörde vi alldeles nyss det läsas 5000. Det står att hela folket tyckte om dem. De var omtyckta av hela folket. En man blir helad. En lam man blir helad. Och jag tänker mig att om man skulle liksom vilja sprida goda nyheter. Om man skulle vilja föra ut evangelium. Om man skulle vilja ge någonting bra vidare. Kan det vara så mycket bättre? Alltså de måste ju nästan ha gått på moln lite grann. Och bara yes. Det är så här. Det är detta vi har drömt om. Det är detta vi har längtat efter. Det är nu det händer. Och liksom från klarhet till klarhet. Men det är då också som detta händer. Först så kallas de till förhör, inte för att de har gjort något dåligt, utan för att den här mannen som varit sjuk länge har blivit helad, alltså på grund av en god gärning. De blir stoppade. Läser man vidare så kallas de till förhör igen. Det utbryter en förföljelse, inte liksom alldeles snart här i några kapitel vidare, då får den första martyren, Stefanos, faktiskt sätta sitt liv för tron. Och när vi kommer till början av kapitel 8 så står det så här. Den dagen började en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem. Och alla utom apostlarna skingrades över hela Judeen och Samarien. Och några fromma män begravde Stefanos och höll en stor dödsklagan över honom. Men Saul for hårt fram mot församlingen. Han trängde in i hus efter hus och släpade bort män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse. Så är inledningen på kapitel 8. Men vi vet ju att det här är inte slutet. Det har liksom börjat så fantastiskt bra och plötsligt kommer det förföljelse efter förföljelse, svårighet efter svårighet, motstånd efter motstånd, misslyckande efter misslyckande. Men vi vet ju att det är 28 kapitel i apostlagärningarna. Så det här är liksom början på någonting annat, någonting nytt. Det som först verkar vara ett bakslag blir faktiskt startskottet för att evangeliet, det goda budskapet, sprids från Jerusalem. Genom förföljelsen så skingras lärjungarna ut över hela den då kända världen. Och vi läser redan i kapitel 8 hur det går vidare till en etiopisk hovman och går åt det hållet. Och sen vidare om denne Saul som var så hårt förföljde de kristna, hur han blir omvänd och sen blir både den ivrigaste och den mest liksom uthålliga missionären för att sprida det goda framåt. Alltså det är som att någonting som börjar bra som sen verkar bli dåligt, men då tar det en helt ny vändning och blir större och bättre än vad någon hade tänkt sig. Jag tänker att det är ett mönster som vi kan få lära någonting av. Jag tänker att det är ett mönster som vi ser här, som vi kan få ta till oss och som vi kan få hjälp och guidning av. Och det är långt ifrån första och enda gången som man kan se det mönstret. Jag tänkte ta er och berätta, och här kommer då min första pastorshistoria. Jag tänkte ta er till en historia mycket närmare vår tid. Som handlar om hur just ett misslyckande blir den stora framgångsfaktorn. Hur en sak som ser ut att ha blivit så fel det kan bli, blir någonting väldigt, väldigt bra. Och jag tänkte berätta om en pastor som heter David Wilkerson. En del av er, och det här, jag säger inget om ålder, men man kanske ser på honom, känner kanske till vem detta är. Han var pastor i Times Square Church i New York massa år. Han är välkänd för ett antal olika böcker på olika sätt. Och han är framförallt känd för två stora saker. Och jag måste säga, jag tycker den här kombinationen är helt fantastisk, om jag ska vara ärlig. Han är känd för att vara en människa som är väldigt öppen för anden och ge andens tilltal vidare till andra människor. Och han är också känd för en människa som har ett väldigt stort hjärta för kanske de mest utsatta. Unga tonåringar i drogmissbruk i New York. Det är liksom hans hjärta, det han slog för. Han lever inte längre, han dog för ungefär 7 år sedan tror jag. Men liksom den kombinationen av liksom det hjärtat för den som kämpar och har det svårt och öppenheten för anden ger vidare. Jag tycker det är någonting att beundra och som föder respekt. Det som har kommit ut av hans arbete är då någonting som idag heter Teen Challenge. Det finns över hela vår värld. Jag tror det är 135 länder. Över 1400 center runt om i världen som arbetar med unga människor för att hjälpa ur beroende och drogmissbruk och liksom hitta en mening och en god riktning i sitt liv. Det började inte lika imponerande. David Wilkerson var i slutet av 50-talet så var han landsortspastor. Jag kommer inte ens ihåg vad hålan, eller kanske man inte ska säga, men lilla stället som han kom ifrån heter, det säger kanske mer om mig i och för sig. I alla fall, en dag när han är 25-årsåldern och de har någon typ av böneperiod, så läser han en klassisk amerikansk, jag tror det är en veckotidning som heter Life Magazine, och han får se ett uppslag med 7 stycken ungdomar som står inför rätta för ett hemskt mord. Men istället för, som de flesta människor som läste om detta eller som följde detta på olika sätt i USA då, istället för att fyllas av förfäran, liksom av hat eller ilska eller vad det nu kan vara mot de här, så berördes hans hjärta av de här ungdomarna. När han såg de här teckningarna som var från domstolstecknaren, så berörde hans hjärta och han kände liksom en anden berörde honom när han såg de här. Och han kände, jag måste dit och uppmuntra dem, jag måste möta dem. Och han delar detta med sin lilla församling. De skramlar ihop en liten kollekt som täcker liksom reskostnader. Han kör, jag tror det är 60 mil enkel väg för att komma till New York. Och sen när han kommer till New York så vet han knappt vad han ska göra. Alltså, vad ska jag göra? Alltså, han kanske är lite bonny i alla fall. Ja, i alla fall. Han kommer... Han letar och hittar, och det är inte så lätt att få kontakt med de här killarna i alla fall. Och efter att ha undersökt och frågat runt och så visade det sig att enda sättet att få kontakt med de här killarna är genom att domaren liksom ge någon typ av tillstånd för att han ska kunna möta dem. Men problemet är att den här domaren är inte så lätt att få tag på, och den här domaren är inte så intresserad av att möta en landsortspastor från ingenstans. Så han lyckas i alla fall få en åskådarplats på själva liksom under rättegången, sitter där, och när rättegångsdagen är slut där, så vad heter det? Ja, det är lite desperat, va? Då går han fram och ropar på domaren: "Här, domaren, jag är liksom en pastor, jag vill jag vet inte exakt vad han ropar, men det är ju bara så här att det finns ett dödshot mot den här domaren på grund av den här allvarliga rättegången. Så alla är på helspänn, och han blir överrumplad av poliser, och de släpar ut honom, och domaren vill ju ändå inte träffa honom, utan domaren säger att du är portförbjuden här, du får inte komma tillbaka till den här rättegången. Och han kommer ut där lite snopen i någon typ av lobby och liksom blir utskasad, och det är ju massa press och all liksom som är där och fotar, för det här är en stor grej. Och de tycker väl att detta kan bli en häftig sak, så på något sätt blir han lurad och säger så här: "Men vad är det du har i handen?" Bara: "Men det är ju min bibel." "Skäms du för bibeln eller?" "Nej, det är klart jag inte gör." Och så håller han upp bibeln och bara så smattrar liksom bilderna när den här landsortspastorn står och håller upp bibeln i domstolen. Och detta blir ju liksom stora nyheter över hela landet. Pastorn som kommer att vifta med bibeln i domstolen, va? Och han blir hånad och liksom förlöjligad, och folk, det skäller på honom också. Och han åker hem där från New York och har liksom åstadkommit egentligen bara en stor flopp. Han har skämt ut, han kommer hem och folk i hans hemstad har ju hört talas om detta också, va? Och en del grälar på honom, och församlingen är i och för sig, som jag förstod, eller som det stod i någon bok jag läste, förstående, men lite, jag kommer inte ihåg uttrycket, va? Men man kan väl ana. Och man måste ju ha tänkt lite grann på samma sätt som de här lärjungarna tänkte. Var det så här det skulle vara? Det började ju så bra. Det var ju tilltal liksom från Gud. Det började ju så bra. Precis som för de första lärjungarna. Det började ju så bra med alla som kom till tro och helande. Och sen blev det den här svåra förföljelsen. Lite grann måste ju samma tankar gått genom liksom Davids huvud där. Men det kan ju inte varit det här som var meningen. Totalt misslyckande. Hur det nu är. Så känner jag att jag ska åka tillbaka till New York. Och han sa att jag gick upp och berättade i ett bönemöte i kyrkan som var mer välbesökt än där vi hade samlat in den första kollekten. Och han sa: "Tro det eller ej, vi samlade in lika mycket, men det var liksom dåligt med tanke på att det var typ dubbelt så många där. Men de samlade in ytterligare en kollekt för att sponsra sin pastor och åka tillbaka till New York." Så han åker tillbaka till New York. Än en gång kommer dit. Vet ju inte riktigt vad han ska göra när han kommer dit. Han har ju liksom inte tänkt det. Han följer på något sätt sitt hjärta, men han har liksom inte tänkt det färdigt. Så han får liksom på något sätt samla sig, så parkerar han någonstans i någon liksom bakgata och börjar promenera runt lite grann där. Och plötsligt där i ett hörn så står det ett gäng tonåringar och hänger. Ungdomar. Och man ser ganska tydligt att de tillhör ett gäng. I New York på den här tiden, som det är nu också givetvis, men så fanns det en massa olika gäng. Och man hade olika klädsel för att signalera det, va? Det var ju allt från hattar och färger och allt sånt där. Och det syndes väldigt tydligt på att det gänget som stod där tillhörde ett gäng. Så när han går förbi dem så stoppar de och de säger: "Men vänta, är inte du pastor Dave?" Han bara: "Jo, vadå? Ja, men vi har ju läst om dig. Du är ju våran pastor, du är ju den som blir tagen av polisen. Du är ju pastorn som blir tagen av polisen. Du är ju liksom gängpastorn här." Och så visade det sig att det som var hans misslyckande, hans stora flopp, när han blev uthängd och liksom förlöjligad, och det som verkar vara att han inte uppnått någonting alls, plötsligt blev den stora ingången till att nå just de här unga människorna som var utanför samhället på olika sätt, som var i periferin. Och plötsligt så var han deras pastor. "Du är en av oss." Och liksom de fick någon tjej att introducera honom för något annat gäng. Det var väl så att de kunde inte riktigt möta alla de här gängen. Och det ledde till någonting mycket större än bara de här 7 ungdomarna som står inför domstolen. Plötsligt så öppnas dörren för unga människor i mycket större utsträckning i New York som lever just i de här svåra omständigheterna. Och det blir starten, det blir grunden för det som nu då heter Teen Challenge och finns över hela vår värld. Alltså ibland är det så att det som först verkar vara ett misslyckande, en tillbakagång, en motgång, ett motstånd, kan sedan visa sig vara det som öppnar någonting större och någonting mer än vad man först hade tänkt sig. Så var det för de första lärjungarna. De var med om en framgång, mötte motstånd, men det ledde till att evangeliet spreds över hela den då kända världen. David Wilkerson fick skämmas, men det blev öppningen till att nå tusentals unga människor fast i droger och ett destruktivt liv. Jag tänker, när vi läser den här bibeltexten, så finns det två saker som är väldigt tydligt hos lärjungarna, som är liksom det som gör detta, det som påverkar detta, det som leder att det blir just så här. Det finns säkert fler saker, men det är två saker som jag väldigt tydligt ser. Och det första är det här, och vi ska läsa vad de säger. Mitt under den här rättegången som lärjungarna var med om, säger de. Eller så. De kallar till sig dem och sa åt dem att aldrig tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarar dem: tänk efter själva om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom. Vi kan inte tiga med det vi har hört eller sett. Alltså det är för lärjungarna det är avgörande att de gick, vågade gå den här vägen, höll ut eller vad man nu ska kalla det. Det var att de hade detta klart för sig. De ville lyda Gud mer än människor. De ville, för oss är det viktigare att följa honom än er. Och jag tänker att om vi vill gå den här vägen att följa, att leda och kanske få med om de här växlingarna när saker och ting som kan verka som misslyckanden, tillbakagång, motstånd faktiskt vänds, så är det här en faktor att ta med sig. Och nu kommer min andra pastorshistoria. Jag har ju redan bett om ursäkt, så jag gör det inte igen, men ni vet vad jag menar. För ganska många år sedan, när jag var ny pastor här i Smyna, så var vi, jag och min fru, på en Carola-konsert här i trädgården. Och då mötte vi Andreas Nilsen där. Andreas Nilsen är ju pastor i Hillsong i Stockholm nu. Det var han inte då. Han hade varit ungdomspastor i Stockholm Karisma Center, den stora pingstförsamlingen som havererat totalt, gick i konkurs. En massa dåliga saker. Han var inte ytterst ansvarig där, han var ungdomspastor, men han var en del av det teamet. Och det här var ganska snart efter det hade hänt. Och det var väl ingen bra tid i hans liv. Jag känner honom inte så väl, men jag anar det i alla fall. Så var vi i alla fall på den här Carola-konserten. Och då var det så att Andreas, han jobbade ihop med Carola. Han var turnéledare för henne. Jag tycker det är ganska bra. Liksom man ramlar ut som pastor och så blir man turnéledare. Liksom. Det kanske jag ska växla någon gång. Vi får se. Alla verkar inte ha det så. Andreas är ju en väldigt cool person med. Va? Så man är inte förvånad heller. Men jag kommer ihåg att mötte vi honom där. Och jag pratade lite grann med honom. Och så... Ja, han berättade vad han gjorde lite grann. Och så sa jag var ny ungdomspastor här. Så jag sa, men vad häftigt, eller vad coolt, turnéledare och Uno Svensson och Carola och massa kändisar och allting. Men du vet, då fick han någonting annat i blicken och så sa han till mig. Och det är det jag liksom kommer ihåg. Så, men du vet, det är ju inte det här jag vill göra. Det är ju inte det här som ligger på mitt hjärta. Det är inte det här som är min kallelse och längtan. Och jag kommer ihåg att det tog mig, dels, jag har alltid tänkte att Andreas är en sån som är väldigt cool. Och det här måste väl vara bland de coolaste sakerna att hålla på med. Men han var så tydlig med att det här är inte det jag vill. Och ingen av oss visste då för 15 år sedan att nu skulle han vara ledare för Hillsong. En stor kyrka som når många ungdomar. Man kan säkert ha åsikter, jag vet att en del har det. Och de kanske är ibland för coola, för hippa, för jag vet inte. Jag tycker det ändå är fantastiskt att man kan nå så många unga människor, nya och liksom gamla, som får komma till tro och hitta vägar för det. Och nu är han, leder han det arbetet. Men jag kommer ihåg just den kommentaren. Men du vet, det är inte det här. Jag längtar efter någonting annat. Och jag tänker att det handlar om just det där. Att följa Gud mer än människor. Att vad är det som är min djupaste kallelse? Vad är det som jag är menad till? Vad är det som är egentligen tänkt? Vi har ju det inte så. Inte så ofta i alla fall, så som lärjungarna, de första lärjungarna hade, att någon liksom förbjuder oss att tala om Jesus på det sättet, att vi liksom kommer till domstol. Det kan säkert finnas vissa specialvarianter, men det är inte det som de flesta av oss möter. Däremot så finns det liksom tankesätt och liksom ifrågasättanden från människor som just har samma effekt. Men kan man verkligen göra så? Kan man börja en bibelskola mitt i livet? Vad då? Har du sagt upp dig från ditt jobb? Har du slutat din utbildning utan att veta vad du ska göra? Men har du gett så mycket pengar till kyrkan? Kan det ens stämma? Vad tänkte du där? Men inte kan du bara gå fram till den personen så hur som helst och säga något. Du kan inte bara kontakta. Alltså det finns en massa olika frågor, bromsar. Och jag tror oftast är det inte någon annan som säger det till oss. Det där ska du inte, det där är inte rimligt. Det där är, oftast är det röster, tankar som kommer inifrån oss själva. Som vill bromsa och hålla tillbaka. Men som jag skulle säga, när man har fått ett tilltal, när man har fått en ledning, när man har fått en riktning som faktiskt är människor mer än Gud. Och då blir ju frågan för oss, frågan för våra liv: vill jag följa Gud mer än människor? Hur ser det ut i mitt liv? Och David Wilkerson, han har sagt en sak om detta som jag också tyckte var fantastiskt bra. Han har sagt så här: när Gud kallar dig till något, så kallar han dig inte alltid till framgång. Han kallar dig att lyda. Framgången är upp till honom. Att lyda, det är upp till dig. Vi är inte utlovade någon räkmacka, någon utrullad matta där allting blir enkelt. Vi är inbjudna att vara en del i den stora Gudens plan. Att få bidra med det vi har. Att få tjäna honom. Och kanske blir det framgång. Kanske blir det fantastiskt. Kanske blir det inte. Men det valet är inte vårt val. Vårt val är: vill jag följa honom? Vill jag lyda honom? Vill jag följa honom mer än människor? Så det var den första liksom faktorn för den här typen av liv som lärjungarna levde. Den andra faktorn, och den kommer inte vara en överraskning för er som har läst mycket apostlärjungarna eller följt de här första delarna i serien. Men jag ska läsa den. Vi läser den sista versen en gång till. Och där kommer vi se vad den är. När de hade slutat be skakade marken där de var samlade, och alla fylldes av den heliga anden och förkunnade frimodigt Guds ord. Att bli fylld av anden. För David Wilkerson så var det att han blev berörd i sitt hjärta. Vi kan ha många olika uttryck för detta. Men att bli fylld av anden. Andens verk. Och det är två saker som är så väldigt intressant just, eller det finns många saker med det här bibelstället som jag just läste, men två saker som jag vill peka på som jag tänker har en hjälp för oss här idag. Det första är, de har ju blivit fyllda, alltså bläddrar vi tillbaka några kapitel så blir de ju fyllda med anden alldeles nyss. Och här tre kapitel senare så händer det, eller två kapitel senare så händer det igen. Men hade de inte blivit liksom andefyllda och andedöva? Alltså, men här blir de ju andefyllda igen. Och bläddrar vi vidare i apostlagärningarna så ser vi att det kommer hända ett par gånger till. Alltså, det verkar vara så att man kan bli fylld av anden gång på gång. Det kanske är självklart för de flesta av oss. Men ibland så kan man tänka, men det var en stark upplevelse jag gjorde då. Eller det är liksom något som ligger framför. Det verkar vara någonting som kan hända gång på gång. Jag vill bara att vi har med oss det. Det andra är, tänk ni på det, de bad inte om att bli fyllda av anden. Jag vet att det står så i rubriken. Om man läser i bibeltexten så står det så i rubriken. Men rubriken är inte med i originaltexten, om man säger så. Den är tillagd lite sen för att hjälpa oss att hitta. Men ska man vara krass så står det faktiskt inte i själva texten. Det står att de bad om frimodighet. De bad att det skulle ske undertecken. Och de bad om att människor skulle bli botade. Och svaret blir att de blir fyllda av anden. Och egentligen det, man kan tänka, men det är ju kanske samma sak. Ja, men det finns en liten viktig poäng här som jag tycker är. Ibland om, när man har liksom fokus på att bli fylld av anden, så kan man ha mer fokus på själva att man ska få göra någon stark upplevelse. Man har fokus på hur det ska kännas, hur det ska vara. Och jag skulle säga att det där är ganska underordnat egentligen. Det viktiga med att bli fylld av anden är frukten, vad det gör, vad det ger och hur liksom det påverkar mitt liv. Och när de önskade vara frimodiga, när de önskade att liksom under tecken att människor skulle se vem Gud var, då var det anden som var svaret på det. Och jag tänker att det är liksom lite grann samma för oss att få be och önska att mitt liv ska bli det som Gud vill. Att jag ska få leva det. Att det ska få vara frukten ur mitt liv. När jag ber den bönen så tror jag att anden är mycket av svaret på bönen. Men för att inte fokus ska bli på någon liksom enskild upplevelse så kan det vara en hjälp. Att liksom be så som lärjungarna bad. Jag tror man får be om att bli fylld av anden och jag uppmuntrar er alla att göra det. Men i så fall så ber man ju det för att anden ska hjälpa en i livet. Och man behöver ju som mest hjälp. Oftast inte på en gudstjänst som denna när vi har ett lovsångsteam i bakgrunden och liksom allting känns bra och härligt. Det är sällan då man behöver som mest hjälp. Utan ofta behöver man som mest hjälp när man ska våga ta det där steget i tro. När man ska våga prata med den här människan. När man ska våga ta en ny riktning i sitt liv. När man känner sig liksom lite ensam och liten och oandlig. Det är då man behöver den helige ande som mest. Och det är då som den helige ande vill hjälpa oss som mest. Och jag tänker att vi ska be här om att få bli fyllda av anden. Vi ska få be om det. Men det är det vi ska se framför oss. Se det där livet tillsammans med Gud som får göra en skillnad runt om de här vanliga dagarna. De här dagarna när det kanske är lite extra kämpigt. Vi går nu mot nattvarden. Och då ska vi fira just det största undret av alla. Men när man tänker på det så har ju det största undret av alla har liksom egentligen samma rörelse. Samma som vi såg med de första lärjungarna. Samma som den här jag berättade om David Wilkerson. Nämligen att det handlar om Jesus, Guds son, som kommer till världen, blir till välsignelse, talar om Guds rike, helar de sjuka, säger de bästa saker. Men sen så blir han tillfångatagen, hånad, torterad, dödad, uppspikad på ett kors. Och det ser ut som det är det totala misslyckandet. Men det som just verkar vara den totala floppen, det totala misslyckandet, är just det största undret. Det är genom att ge sig själv på det sättet som man visar den yttersta kärleken. Och den yttersta kärleken är det som övervinner ondskan. Och det är det som öppnar vägen för oss alla. Det är det vi påminner oss när vi dricker och äter här i nattvarden. Det är det som gör att det finns nåd för var och en. Och det kommer genom det som först verkar som ett misslyckande. Men sen vänder och blir den största segern. Så nu när vi firar nattvard, när vi ber, så kan du just få ha med dig de här frågorna. Följer jag Gud mer än människor? Och hur kan mitt liv än mer få bli präglat av denna goda ande, Guds goda ande? Att hjälpa mig att faktiskt leva det liv som jag är tänkt att leva. Vi ber tillsammans. Herre, du hör vår bön. Du känner oss. Du vet var och en befinner sig. Och tack att det faktiskt är så i ditt rike att det som kan verka riktigt dåligt kan du vända på sätt som ingen av oss kan ana. Tack för det mönstret. Och jag ber speciellt för den som känner att den går just igenom den här typen av misslyckande, tung period, motstånd. Herre, jag ber att den ska få se ljuset i tunneln, att den ska få se din väg som blir bättre än vad någon av oss kan tänka ut. Men Herre, hjälp oss oavsett vilken fas vi befinner oss i, oavsett vad våra liv är. Hjälp oss att faktiskt lyda dig mer än någon annan, mer än rösterna inne i oss, mer än rösterna runt omkring oss. Herre, jag ber att vi ska följa dig. Och jag ber den som behöver förnya det här idag, jag ber att det ska få bli en ny kraft i det. Jag ber om en helig stund nu när vi ska fira din måltid tillsammans. Välsigna oss alla i Jesu namn. Amen.
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. I nästa podd talar Joel McInnes om de inre problemen. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.